här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Så jag menar att människokroppen, den är en bra start, men det finns mycket utrymme för förbättring.
Välkommen till Almedalen och Kjellander och Björk. Vi är här i Techarenan vid Kallbadehuset i Visby och vi är Serendipity Challenge officiella podcast. Vi sänder live i 3 dagar medan tävlingen om Nordens främsta startup och tillväxtbolag pågår. Jag heter Mats Björk och jag arbetar som digital strateg på Esato. Och med mig som vanligt har jag Andreas.
Andreas Kjellander, Creative Director på Gullers Grupp. Men nu är det faktiskt så att jag var inne och lyssnade på ett sjukt spännande seminarium där... Nu säger jag, det här är mina ord. Hannes Sjöblad höll låda, skulle jag säga. Du levererade en massa härliga citat som jag skriver ner. Vi ska se om vi hinner gå igenom några av de här. Du är alltså Chief Disrupting Officer på Epicenter och även biohackare.
Ja, det är riktigt. Jag är en av de grundarna till den svenska biohackerrörelsen och föreningen Bionyfiken där vi gör diverse experiment med oss själva och våra kroppar och biologiska system överlag. Men till vardags är jag verksam som Disruption Officer på Epicenter och försöker hjälpa svenska företag och organisationer att navigera teknikutvecklingen.
Vi börjar med din titel då. Vad gör man? Vad är liksom rollbeskrivningen?
Jo, men som Disruption Officer så är inte mitt jobb att orsaka disruption, utan just precis tvärtom. Det handlar om att försöka hjälpa Epicenters medlemmar och goda vänner som kommer till oss i huset att förstå disruptiva trender och att kunna parera dem för att undvika disruption.
Ja.
Så jag ser mig lite som en spejare som sitter uppe i masttoppen med kikaren mot horisonten och så ser jag alla de flygande problemen som kommer our way och så gäller det att se dem i tid.
Om vi pratar digitaliseringen som man gör egentligen i princip i alla seminarier här i Almedalen så är det bara så att det förändrar liksom inte bara samhället här eller ekonomin utan den förändrar ju också våra värderingar och även då vår biologi. Hur långt skulle du säga att vi har kommit i att förstå vad som faktiskt håller på att hända?
Jag skulle säga att förståelsemässigt har vi inte kommit så långt som vi borde.
Nej.
Men teknologimässigt har vi kommit dramatiskt långt fram. Vi kan ju idag inte bara mäta fantastiskt många processer i våra kroppar med wearables och implants och liknande. Vi kan ju faktiskt idag också skriva, läsa, vi kan programmera livets kod.
Mm.
Vi människor har nu tagit befälet över den biologiska evolutionen.
Ja.
Det här är det mest dramatiska som har hänt på jorden sedan livet kröp upp ur havet.
Mm.
Och det här tycker jag, lite fler seminarier här i Almedalen borde handla om.
Har du hört begreppet AI någon gång nämnas i Almedalen i år?
Ja, det är rätt mycket tugg om AI. Och AI för mig är kanske den mest dramatiska transformativa teknologin bredvid biologins digitalisering.
Ja.
De två slår ut alla de andra, lite mer fåniga blockchain och hit och dit, självkörande bilar, who cares? Men AI och digital biologi, det är det som dramatiskt transformerar the world as we know it.
Just det. Och tittar man på titeln nu på det här seminariet som var med, den uppkopplade människan, är det en bra vision?
Vi är ju redan där.
Ja.
Idag så miljoner människor går ju omkring med hälsoarmband till exempel. Och hamnar du på sjukhus så är det ju en massa sensorer och mätare som kontrollerar vad som sker i din kropp. När du går på stan så är det övervakningskameror som filmar dig på bussar och tunnelbanor. Ja, vi är redan, den uppkopplade mänskligheten är redan här.
Men om vi drar din genre då som du lite grann är specialiserad i. Är det en bra... Liksom, vill vi programmera våra egna kroppar? Vill vi, är det liksom, varför ska vi göra det?
Är du nöjd med det som det är?
Mm.
Är du nöjd?
Men titta på mig, Hannes. Det borde jag vara.
Du är snygg och ser hälsosam ut. Men din kropp den åldras, den är mycket mottaglig för sjukdomar, den är ytterst känslig för temperaturförändringar, vattenbrist, syrebrist. Det är ett mycket, mycket bräckligt system. Dina kognitiva funktioner är sannolikt goda i den ålder du är.
Under nedmontering.
De är tyvärr på en slippery slope going down. Om jag var du så skulle jag också vilja bromsa de här processerna så gott man kan. Så jag menar att människokroppen, den är en bra start, men det finns mycket utrymme för förbättring.
Jättebra, jättebra begrepp där. Det var där jag fiskade efter lite grann. För att ha en parallell pågående diskussion om det etiska och vad vi ska bygga medelsteknologi, då känns det sunt. Inte bara att vi ingenjörar fram det lite sådär. Hur gör ni det med ditt liksom biohacksgäng? Pratar ni det etiska perspektivet?
Oh ja. De etiska och filosofiska frågeställningarna är ju alltid närvarande i det vi gör. Och vi är ju besjälade av en ganska stark vision som handlar om att, eller jag skulle säga så här, alla entreprenörer, det första steget mot att bli en entreprenör är att någon tänker så här, jag accepterar inte läget som det är.
Nej.
Här behövs någonting annat, någonting bättre.
Just det.
Vad vi biohackare och vi transhumanister med flera tycker det är att människokroppen, den är väl bra, men de här knäna kan ju bara böjas åt ett håll och den här hjärnan kan ju bara hålla en tanke i huvudet samtidigt. Mm. Här finns väldigt mycket utrymme för förbättring. Sen kan vi börja diskutera hur, men det börjar alltid med why.
Och en sista på transhumanism där då. När ser vi, för nu exploderade AI lite grann utanför vår, jag gissar att vi är ungefär samma bubbla. När har vi den här stora konversationen om transhumanism i tid? När är det på Almedalen?
Det förekommer på enstaka tillfällen, men ja. Samhället är kanske inte riktigt moget.
Nej.
Samtidigt tror jag att Sverige är ett föregångsland vad gäller applikationen av teknologi på människor.
Absolut.
Och om det börjar någonstans så är det inte alls omöjligt att de här idéerna börjar cirkulera här. Så jag om någon vill gärna bidra till att lyfta de här för mig mest dramatiska frågeställningar. Mm. Vad innebär tekniken? Inte för business, inte för bilar. Nej. Vad innebär tekniken för oss själva och våra kroppar?
Du beskrev ungefär vår mission på podden här nu, fast betydligt bättre, och vi har hållit på ett och ett halvt år och försökt få det så där kärnfullt. Är du en citatmaskin, Hannes? Är det så här kärnfull i allt?
Jag bara tycker att det här är viktigt att prata om, och jag har väl varit med i en och annan diskussion i det här laget, så det är väl som man slutar
sig.
Jag skrev ner några citat här. Du behöver inte liksom utveckla dem, men digitaliseringen är ett race mot noll.
Mm.
Det går alldeles för långsamt. I'll have my AI talk to your AI.
Mm. Det är ett mycket kraftfullt. Jag kallar det här konceptet för my side AIs. Vi är omgivna av otroligt smarta artificiella system med tillgång till enorma datamängder. Om du går in på Expedia för att boka en flight, då vet Expedia var du bor, hur mycket pengar du tjänar och paketerar ett pris för dig på den där flighten. Mm. Om din kompis i Polen går in på samma så får hon ett helt annat pris. Vi kan inte vinna. Våra mänskliga hjärnor kan inte hantera den informationen. Vad vi behöver är assistenter, virtuella assistenter som kan matcha de här otroligt kraftfulla företagen och deras assistenter.
Den delen då, just i det här med att för det är också mycket debatt kring att hur vi outsourcar våra beslut. Vi liksom, ska du äta på en restaurang, men då går det efter TripAdvisor. Nu ska vi få prata med Google och kanske komma in på deras liksom nya assistent där också, som kanske till och med svarar på din e-post. Vad ser du, vad händer med oss människor? Ser du någon fara i det, eller handlar det också om att bättre förstå tekniken för att se fördelarna med
Ja, men på många sätt är det ju bekvämare. Okej, vi har ett filter som väljer vilka nyheter jag ska få läsa. Vi har en app som vet mina preferenser och rekommenderar vissa restauranger för mig utifrån vad jag gillar. Det är på sätt och vis smidigt och bra. Men vad jag är ute efter är att fler människor måste förstå hur kraftfulla de här teknikerna är. Och där har vi för närvarande en ganska stor utmaning.
Om man tänker sig med dig i spetsen och i kollaboration, de andra som är väldigt intresserade av framtiden, vad kan man göra då för att hålla konversationen igång, reducera komplexitet så att vi kan ha en bred och, vad ska man säga, domänöverskridande diskussion om vad vi ska bygga imorgon? Hur gör man det?
Min metod för detta är den praktiska demonstrationens väg. Man kan stå i 100 Almedalspaneler Men jag tror på att visa och demonstrera och låta folk använda teknik själva. Därför uppmuntrar jag mina vänner och alla jag träffar. Skaffa dig en fitness wearable för att förstå vad du kan göra med hälsodata. Gör ett DNA-test för att förstå all den fascinerande information som ligger i att digitalisera DNA. Ha en smart assistent hemma och använd den så får du se vilka makalösa funktioner som finns i det. Det är bara så vi kan få människor att faktiskt förstå ny teknik genom att använda den själva. Inte lyssna på experterna.
Nej. Det är lite härligt. Jag håller med.
Kollar man, den här tycker jag brinner jag själv för. Ganska, tittar man på Epicenter som du beskriver, just beskrev liksom hur ni arbetar, företagen kommer dit och så vidare. Tittar man lite grann på nu den här AI-kapplöpningen, om vi får kalla det, som sker liksom länder emellan, där egentligen vi läser om att det leder till ett liksom militärt race, även ett teknologiskt race, ett ekonomiskt race. Och länder kan man tycka agera liksom nationalistiskt här. Vi tävlar mot andra länder. Det skiljer sig ganska markant mot hur kanske ni på Epicenter ser, där man tittar på mer på samverkan och den delen. Hur ser du på liksom samverkan kring AI mellan länder? Eller har vi en form av liksom AI-nationalism på gång här?
Konkurrens är bra. Vi behöver konkurrens. Konkurrens ger framsteg. Om inte USA och Sovjetunionen hade haft ett space race, då hade vi fortfarande inte haft någon på månen. Det ska vi ha mer av. Sen behövs det också miljöer för samarbete och idéutbyte, speciellt i ett litet land som Sverige. Det duger inte, för ingen enskild företag i Sverige kan ha alla lösningarna på vad teknikomställningen innebär. Därför är det suveränt att det finns miljöer som till exempel Epicenter, men också många andra, där man kan mötas, utbyta idéer under väldigt öppna former. För det är vår chans att möta de här stora andra globala aktörer.
Vi ska ju prata med förhoppningsvis imorgon då Google och sen även då Uber. Är det någonting du skulle vilja fråga dem? En fråga som vi kan skicka med?
Ja, det får ju så fall vara väldigt olika frågor till de här två aktörerna. Men för mig handlar det om, jag skulle jättegärna ta del av deras perspektiv, hur de ser att de påverkar mänskligt beslutsfattande med sina lösningar. Ompaketerar de vår världssyn med vad de erbjuder oss? Google presenterar ju vissa svar på de frågor vi ställer. Uber kan ju få oss att köra och förflytta oss på nya sätt beroende på vilka vi är och vad vi vill ha. Så att, hur ser de på den påverkan på oss?
Kul.
Den är ju, ja men den är fin. Den tar vi med oss.
Vi har två stycken frågor som vi ställer till alla våra gäster. Ja. Och det är serendipity. Betyder ju lyckligt sammanträffande, positiv överraskning och så vidare. Har du haft någon serendipitet här på Almedalsveckan?
Absolut, jag har många. Det är det som är det fantastiska Almedalsveckan. Man går ner för gatan, man träffar fantastiskt intressanta personer. Om man gillar musik så kan man ju åka på en musikfestival. Det här för mig är bättre än alla musikfestivaler. Jag som är samhällsintresserad. En fick jag här bara precis borta på det här gänget som jag gör 3D-printers av biologiskt material.
Ja.
Fantastiskt intressant vad de kan erbjuda. Och tänk när vi alla har 3D-printers hemma som kan producera biologiskt material. Du kan printa ut inte bara din mat utan kanske också dina mediciner och andra grejer hemma i köket.
Den är ju väldigt tangent med ditt intresse kring biohacking egentligen. Den sista frågan som vi brukar ställa är, hur stor, Hannes, hur stor är digitaliseringen?
Digitaliseringen når allt. Det är en total transformation av samhället som vi känner det. Men bortanför det är det också en transformation av vad vi är och vilka vi är som människor. Den frågan måste vi prata mer om.
Härligt! Bra svar!
Tusen tack för att du tog tid.
Tack snälla för att jag fick komma med.
Ha det bra. Hej!